Döden på skjutbanan. En kvinna löper amok. Av Kari Tolvanen, kriminalkommissarie, Helsingfors. Inläst av Mikael Ropé för Saga. Det telefonsamtal som söndagen den 21 februari 1999 klockan 16.15 nådde larmcentralen i Helsingfors inledde en för finska förhållanden unik brottsutredning.
Det är Jussi Heiskanen här. Hej!
Hej!
Ambulanser och polis till skytteföreningen, fort!
Varför det?
Albertsgatan, 36A. Det kom en kärring dit som blev galen och sköt alla.
Albertsgatan, 36A och skytteföreningen.
Skytteföreningen, hon sköt alla. Ambulanser, poliser, kvickt.
Kan du säga hur många patienter där finns?
Tre, och en i varje fall död.
Tre patienter?
Ja, möjligtvis fyra.
Ja, så där. Kan du hålla denna linje öppen så alarmerar jag.
Till en början sändes flera polispatruller, första hjälpenheter och ambulanser till skjutbanan. Man försökte snabbt att spärra av det kvarter som skjutbanan ligger i för att stoppa skyttens flykt och samtidigt hindra nyfikna från att komma in i det farliga området. Det var ju fråga om det centrala Helsingfors och dessutom en söndags eftermiddag då många stadsbor är i rörelse. Spaning i närområdet. Efter att ha spärrat av det kvarter där skjutbanan ligger var polisen tvungen att undersöka skjutbanans utrymmen i bottenvåningen av ett stort höghus för att utreda om skytten ännu fanns kvar där. Det var ingen enkel uppgift i den labyrintlika källaren. Man använde bland annat polishund till detta. Polisen nådde slutligen skjutbanan där de möttes av en uppskakande syn. Fyra män låg på skjutbanans golv i en stor blodpöl. De hade blivit skjutna i huvudet. Skytten påträffades dock inte på skjutbanan. När utrymmena var säkrade kallade poliserna in den väntande första hjälpenpersonalen från gatan för att göra vad de kunde i hopp om att rädda männen. Situationen verkade hopplös. Ett av offren på golvet rörde visserligen lite på sina lemmar, men de övriga låg fullständigt orörliga. Efter att ha fått första hjälpen fördes den svårt skadade mannen i flygande fart till sjukhus. De tre unga män som låg livlösa på golvet var man trots återupplivningsförsök tvungen att dödförklara. Därefter avlägsnade sig sjukvårdspersonalen och de poliser som undersökt källaren från brottsplatsen. Detta för att inte förstöra de spår som förövaren kunde ha lämnat efter sig. Poliserna fortsatte länge letandet efter skytten i den stora byggnaden, ända upp till vinden. Skjutbanan spärrades genast av efter att första hjälpenåtgärderna där var avslutade för att säkerställa brottsundersökningen. Larm till mordroteln. När vetskapen om skottlossningen hade nått larmcentralen förmedlades den snabbt också till kriminalpolisens jourhavande utredare. Tre utredare, två kriminalöverkonstaplar och en äldre kriminalkonstapel från våldsbrottsroteln, det vill säga mordroteln, skyndade sig från polishuset i Böle till skjutbanan. Till platsen hade även alarmerats två kriminalöverkonstaplar från den tekniska brottsutredningsenheten. Fallet framstod redan utifrån de preliminära uppgifterna som komplicerat. Tre män döda, en som låg på sitt yttersta och en vid liv men i hysteriskt tillstånd. Det allra värsta var att skytten med största sannolikhet undkommit. Jobbet måste göras mycket omsorgsfullt både när det gällde den taktiska och den tekniska undersökningen. Utredarna planerade sitt arbete noggrant. Kriminalöverkonstapeln från våldsbrottsenheten hörde Jussi Heiskanen som var den som överlevt på skjutbanan och gjort anmälan till larmcentralen. Under tiden inledde de övriga utredarna de tidskrävande tekniska undersökningarna på skjutbanan. Jussi Heiskanen berättade att en kvinna som besökt skjutbanan för att skjuta plötsligt hade öppnat eld mot fyra män. Kvinnan hade också försökt döda Heiskanen, men han hade räddat sig genom att väja undan för kulorna genom att rulla undan på skjutbanans golv. Den erfarne kriminalöverkonstapel som talat med Heiskanen var förlägen. Kunde verkligen en kvinna med avsikt och kallblodigt ha skjutit så här många män? Något liknande hade aldrig tidigare hänt i finsk kriminalhistoria.